Strax får vi besök av fröken herself, Camilla Fritzén.
Ja!
Känd från bandet Fröken Elvis, som tolkat Elvis-låtar till svenska och gjort dem till sina egna. Från Von Trappbarn med Carola på Göta Lejon, via Täby musikklasser, Söder Latin, Akis, coverbandet Fröken Lundstedt till dagens Elvis-band. Men de slutade tolka Elvis och tog sig an de klassiska giganterna. Och ovanpå det här så ligger vi...
De klassiska giganterna?
Ja, de ska vi prata mer om. De klassiska giganterna.
Ja, ja.
Ovanpå detta ligger vi grundare och boss för en stor popkörverksamhet med 10 olika körer.
Oj, oj, oj.
Snart kommer Camilla Fritzing.
Brillans vänner har börjat med en podd. Och den heter Brillans vänners vänner.
Hej Camilla Lundstedt.
Nej.
Som du hette.
Ja.
När vi träffades.
Ja, just det. Ja. Det stämmer.
Fröken Lundstedt hette du länge också.
Sen band blev jag fru. Ja.
Sen blev du fru.
Mm.
Fast bandet du kör med nu heter Fröken Elvis.
Mm, vi ska snart öppna oss till tant. Vi börjar bli så gamla.
Är det så? Ja. Ja. Men du och jag träffades ju när vi var...
12.
Ja. Mm. Vi var med i Sound of Music på Göta Lejon med Carola och Tommy.
Mm.
Det var roligt.
Det var häftigt.
Ja.
Daniel var minst av Camilla.
Från när hon var 12.
Ja.
Hon såg precis ut likadant som hon ser ut nu.
Är det en komplimang, Daniel?
Det är sanningen. Jag vet inte. Du får... det är väl ett jättebra utseende.
Ja,
du... I alla åldrar.
Du är också ganska lik faktiskt.
Ja. Ja. Fast det... ja. Jo, absolut. Vi är oss lika. Vad minns du, Camilla, av?
Av dig?
Ja. Nej, kanske. Nej. Av mig, men av den tiden.
Jo, men det var väl liksom jätteviktigt i ens liv. Eller hur? Vi var 12, 13, 14. Så att det satte ju an någonting. Mm. Jag kommer ihåg att vi fick sitta som en övning och sitta framför spegeln och glittra med lära oss glittra med ögonen. Det är verkligen
det
lite, det är lite sjukt. Men
var det
jag
har tagit med mig.
Nej, jag kommer inte ihåg att jag suttit och glittrat.
Nej, men jag tror att man fick liksom, vara professionell när man var så liten. Och lära sig hur det funkar på en scen och att man måste liksom, att man inte kan ha en dålig dag utan att man måste ge allt och publiken är där och har åkt bussar ifrån långt ifrån och kommer att titta. Det tror jag man fick lära sig tidigt. Mm. Och det blev, har ju liksom verkligen varit, i alla fall för mig, att jag inte vill göra någonting annat efter det.
Än att stå på scen?
Än att glittra med ögonen.
Just det. Och det gör du.
Riltons vänners vänner.
Men nu spelar du i bandet Fröken Elvis. Och vi diskuterade det här innan. Hur länge har ni hållit på egentligen?
Ja, just det.
Stor oklarhet.
Ja, det är oklarhet. Oklarhet. Vi var 2014 så var vi, då liksom var vi i USA 2 veckor. Och hade något sånt fantastiskt upplägg att vi badade halvdagarna och så satte vi ihop vår skiva och föreställning. Och så spelade vi in den 2014 och sen släppte vi den 2015.
Ja.
Så att, vad blir det då?
Snart 10 år. Ja.
Men hur kom det sig att det var just ni? Alltså varför åkte ni till USA tillsammans och spelade in en skiva?
Jag ville... jag har liksom alltid velat sjunga. Och sen så vill jag liksom göra någonting som har med känslor att göra. Jag vill gärna stå längst fram. Att alla ska, att jag vill kunna berätta en text. Lite så klyschigt, men så är det ju. Och sen har jag sökt alla såna här stora musikalroller och inte fått någonting. Och då var jag tvungen att göra det själv.
Mm.
För att ändå få göra det. Och då så liksom har jag fått jobba lite grann genom åren. Så jag hade en jättebra kontakt. En kompis till mig, en äldre kompositör som är väldigt klok. Som heter Malin Hilfers. Så jag tog ett möte med henne och sa så här, hur ska jag göra? Hur ska jag gå tillväga för att få spela de stora känslorna? Och då sa hon att det viktigaste är vilka du jobbar med. Mm. Och det ska ta tid. Låt det ta tid, låt det känna in, prova och känns det bra och så här. Så då började jag med liksom Lisa som spelade trombon, Lisa Bordelius. Och så började vi två och det kändes jättebra. Och så tänkte, men vi måste bli en till. Så fick det ta tid och så blev vi 3. Och sen så 4 och sen 5. Så det tog nog 1,5 år, 2 kanske, från att vara 1 till 5. Så det var inte något snabbt.
Och när under den processen bestämde ni att ni skulle göra Elvis?
Tidigt, innan. Det var också så, hon, den här kloka vännen, som sa att Elvis var liksom ledigt. Så om man tar liksom Monica Zetterlund och Lill Lindfors och alla de här som var stora på 60-talet. De sjunger nästan ingen originalmusik, utan allting är amerikanska. Det kommer från USA och så har de översatt det. Men Elvis hade ingen rört. Det fanns någon enstaka låt. Så det var liksom världens...
Det är lite pilarm.
Ja, det var världens... Ja, men precis. Det var världens bara supertur.
Och Christer Sjögren. Yeah.
Ja, precis. Men det är någon enstaka låt.
Nej, han har gjort skivan. Jag har varit med på den skivan.
Va? Karat. Med svenska låt? Med svenska texter?
Nej, inte på svenska. Nej. Just det.
Nej, men precis.
Nu är jag med på
Det finns ju hur många Elvis-covers som helst. Ja, gud. Säkert den artist i världen som har flest tolkningar. Det tror jag faktiskt.
Nu är även
men
jag
på svenska, just det med översättningar. Så det var en lucka. Och det har vi inte nog fattat riktigt förrän efteråt, vilken otrolig lucka det var.
Och jag hade inte fattat att det bara får finnas en svensk översättning. Så att, som sagt, det hade inte funkat om ni hade valt någon som redan hade översatts. Nej. Utan ni hittade någon där inte hans skivbolag
ja.
Alltså redan hade sagt ja till någon svensk.
Han spelade ju in över 700 låtar under sin karriär, så det var jättemycket att välja på. Och sen så var det någon enstaka som har varit upptagen. Och sen har vi skickat, då skickar man till USA, eller till hans förlag i USA. Och det konstiga är att man skickar en engelsk översättning av sin svenska översättning. Mm. Och sen så skickar de tillbaka och så säger de ja eller nej. Och på några låtar har vi fått nej. Och till slut fått ett ja. Mm. När vi har ändrat så här fram och tillbaka. Mm. Så att det är ju verkligen en process.
Ja, fantastiskt.
Så att ni har ändrat, det är samma låt som ni har skickat flera gånger. Mm. Ändrat den engelska översättningen av den svenska översättningen.
Ja, ändrat även och den svenska så. Översättningen då.
Ja. Ja, men precis.
Men sen är det några...
Efter liksom något som de... Nej, vi tycker att den är lite för så här. Ja. Har ni fått liksom tips på
nej,
vad det är?
Ingen feedback. Nej. Utan bara nej eller ja.
Men då skulle man kunna skicka originaltexten på engelska. På engelska.
Ja.
Och säga det här är vårt förslag.
Ja.
Och då skulle de kunna säga nej till det. På svenska. Eller hur funkar
det? Ja, men det verkar ju lite...
Inte vill att
de ska... Men de kan inte säga ja till det. För då innebär det bara att man helt enkelt får översätta texten.
Ja, men det ska nog vara ordagrann. Ja. Alltså, och sen så går man... Det är via ett svenskt förlag. Ett subförlag. Så att det sitter någon svensk på vägen. Och liksom kanske sätter en stämpel på att ja, men det här är en översättning. Men vissa låtar har vi varit tvungna att verkligen har vi förstått och direkt översätta. Och så några har vi kommit undan med. Min stoltaste fras är vi översatte Blue Christmas till grå jul. Och då är en fras som är så här Sill, Nubbe och Kalle. Och det vågar jag, eller det jag tänkte det här. Om jag skriver liksom, vad blir det? Schnapps, Herring and Donald Duck. Då kommer det aldrig gå igenom. Så jag skrev Swedish Christmas Traditions.
Ja.
Och så fick vi igenom det.
Snart blir det Sill och Nubbe och Kalle. Din jul är vit och komplett. Ja, den är säkert helt perfekt. Fast jag har det grått och trist på julen.
Men det här namnet, hur känns det så här 10 år senare? Är ni lite begränsade? Eller har öppnat eran värld?
Ja, men jag tror att från början så öppnade det nog absolut världen. Liksom, vi hade ju en otrolig tur och en snöboll. Och gick från liksom ingenting till, vi har gjort över 300 konserter. Liksom. Mm. Så det har bara sagt boom på det sättet. Man kommer ihåg Fröken Elvis tror jag som namn. Så här. Men sen absolut så kan man kanske känna, inte minst när man börjar bli lite äldre. Och så här, fröken, jag vet inte riktigt. Mm. Inledde och sa tant, kanske ska heta det snart. Nej. Men, och sen är det såklart absolut att Elvis kommer vi nog allt, eller kommer alltid med. För att det han gjorde gör ju vi. Nämligen han skrev ju ingen, det gör ju fri. Han skrev inte egen musik, utan han tog in låtar som han tyckte var bra från andra artister. Mm. Som kanske till och med redan hade spelats in. Och så tog han den musiken och gjorde till sin grej. Så att det är ju, vi jobbar ju hans ande på något sätt. Mm. Men det är klart att det hade ju varit lite öppnare att heta så här, jag vet inte, bandet eller något.
Fröken Fritzin.
Ja.
Men för ni gjorde ju sen också Fröken Elvis och Giganterna. Mm. Berätta om det projektet.
Då var det Bach, Mozart, Beethoven som vi tolka det på vårt sätt. Så kanske lite mer.
Skrev nya texter.
Ja, absolut. Mm. Nya texter. Och vi spelar ju det akustiker som inte har lyssnat på Fröken Elvis. Så är det akustisk musik med trombon och kontrabas, massa gitarrer. Vi brukar ha 15-16 instrument på scenen. Fast vi är 5 musiker som vi växlar mellan. Jag ska inte ta på mig äran. Det är de andra som växlar. Massa. Mm. Så helt andra instrument än vad som både finns på Elvis skivor men även på Mozarts skivor. Det. Ja. Så det blir väldigt annorlunda.
Ja, som sagt, jag lärde ju känna dig när vi jobbade på Oscarsteatern. Och då hade ju du en roll i tjejbandet, kallas det. Eller damorkestern heter det.
Ja.
Mm. Mm. Och du spelade ju trummor, vilket är otroligt roligt. Bara berätta jättekort om hur det gick.
Ja, nej men det var ju så. Jag har ju sökt roll på roll på roll. Fick ingenting, ingen ville ha mig. Och så såg jag en liten annons. Och då sökte de en kvinna som skulle kunna sjunga, spela trummor och dansa. Och tänkte, vad är oddsen att de hittar någon som kan göra det här? Det här skulle jag kunna ha en chans på. Så jag har ju gått musikhögskolan då. Så jag har ju tagit lite trumlektioner och min man, han är trummis också. Så att jag övade som 17 och så gick jag dit och så fick jag jobbet.
Ja, det är så bra. Det är så och coolt. Det här är också en så rolig karaktäristisk drag för dig. För du är så himla målmedveten. Och du kan verkligen så här naila en sån där grej. Och det att vara med i en stor musikal som vuxen då, för du har ju redan gjort det som barn, var ju en del, ett av dina mål. Och det är också så att du har haft en 10-årsplan med olika mål. vad har du något kvar på den listan? Och vad har du bockat av?
Alltså, jag satte ju en för 10 år sedan. Så nu har jag faktiskt bockat av. Nu
alla?
Ja.
Hur känns det?
Klokt.
Ja, men jag är lite inne i en period där jag håller på att försöka bygga upp nästa 10-årsplan faktiskt.
Men berätta, säg något mer som stod på listan förutom att vara med i en stor musikal.
Ja, men stå på stora scenen på Stadsteatern med en egen föreställning.
Det har du gjort.
Check. Ja. Sitta i någon så här morgonsoffa i tv och få frågor.
Bra mål.
Det har du gjort.
Så himla otroligt.
Många gånger.
Steffo plus poäng. Var det Steffo? Nej.
Nej, det var inte. Steffo. Och sen så... sen på det privata planet så var det ju barn helt enkelt. Det har jag bockat av också.
Gånger två.
Ja, precis.
Men fanns det några mål kring din körverksamhet med på den 10-årsplanen?
Ja, just det. Jo, men det gjorde det att jag skulle ha 500 sångare.
Ja, ja. Och det har du nu.
Jag har 750.
750.
Ja.
Gud.
Och leder du själv körer också?
Ja, jag leder 3 körer. Och sen är vi 6 stycken körledare. Allt som är 8. Det beror på hur man räknar. Ja. Mm. Mm.
Och nästa år firar ni 10 år.
Ja.
Och då kommer ni ha...
Då blir det big. Då
heter kören?
Vocal House heter företaget. Och sen heter alla någonting med vocal för att vi är på engelska. Vi tyckte att engelska var lite coolt när vi kom på det här för 10 år sedan.
Ja. Vad tycker du är det roligaste med att leda körverksamheten?
Det är absolut att stå framför en gigantisk kör och alla gör som man säger. Mm. Alltså så här, i musikaliskt då, att dirigera, det är liksom, det slår nästan att stå själv och sjunga någonting. Alltså det är liksom jättehäftigt. Och den kommunikationen, och sen är det någonting också att jobba med körsångare som inte är som vi som sitter här då, som har musik som profession. Då kanske man blir lite pretentiös och man ska liksom... Ja, utom att se deras ögon när de sjunger sluttonen på Helga natt. Det är liksom, det är det som är essensen av egentligen, tror jag, alla våras musik. Var vi började någonstans. Det var där vi började. Det var den glädjen, den oförstörda, barnsliga, liksom bara glädjen. Och den är liksom, det är otroligt bra att få möta den faktiskt varje vecka. För det gör att man kanske får ett litet annat musicerande själv.
Ja, jag har varit på många av dina Vocal House-konserter och det är verkligen något extra. Alltså. Jag har gråtit varje gång för att finns en sån jäkla härlig energi och sångglädje och kraft från de som sjunger. Det är otroligt roligt. Jättefint.
Visste ni att man har haft forskning på att inom en minut när körsångare sjunger tillsammans amatörkörsångare så slår deras hjärtan synkroniserat?
Uff.
Det är coolt.
Shit.
Och hur lång tid efter att man slutat sjunga så slutar det? Två minuter.
Men det tragiska är att man inte ser så på professionella sångare.
Alls?
Nej, jag vet inte. Jag ska inte. Det är inte jag som har forskat det här. Men jag tycker ändå det liksom är...
Men beror det på vilka repertoar man sjunger? Eller det man sjunger kanske efter noter eller man sjunger utan noter?
Ja,
eller?
Det kanske gör också. Finns säkert, vi borde forska vidare på det här. Vi borde ta hit en EKG.
Ja, varsågod.
Jag har förberett en liten tävling. Det är inget märkvärdigt. Det är lite frågor för att kolla till kunskapsnivå.
Nej, är det allmänbildningsfrågor?
Nej, vi har totalt snöat in på Elvis.
Så tävlingen
heter Elvis eller Elvisp. Och frågorna handlar antingen om Elvis eller om Elvispar. Ja.
Oj.
Men du kommer...
brukar alltid Sanna som är i vårt band. Hon är liksom, vi kallar henne alltid för Elvis-experten. Ja. Så när vi gör intervjuer så brukar oftast vi två gå tillsammans. Och så sköter jag det här liksom, visst snack. Och så när det är någonting om Elvis, bara, och Sanna. Men jag ska försöka göra henne rättvisa då. Mm.
Ja. Men tycker du om att baka då?
Jag tycker ju om att improvisera, så att jag är otroligt dålig på att baka. Jag har liksom, står det en deciliter så måste jag ta 1,5. Så att jag kan inte baka.
Det är rätta in i ledet.
Nej, exakt.
Ja, men vi kör den här lite snabbt då, bara för att kolla. Vad hette Elvis mamma?
Åh, det kan jag. Gladys.
Mm. Gladys Love.
Oh, en poäng.
En poäng. Vad hette Elvis pappa?
Vernon.
Ja, det är rätt. Det var ingen fråga. Det var liksom
Harry
utanför.
Bonuspoäng.
Men, ja, det är bonuspoäng. Hur gammal var Elvis när han dog?
44. Ah, 42.
Ja, han var 42. Och jag tycker den frågan är kul eftersom vi ju är...
Eller kul?
Nej men kul. Vi är 41 här.
Ja, men exakt. Ja, 39. Men
jag tycker vi passerar så många... Det är så...
Men,
vi har inte spelat in 700 låtar.
Nej, det här, vi har mycket kvar att göra, hoppas vi.
Vi knackar inte. Så det är lugnt.
Jag vet inte, Marco.
Vad vägde Elvis när han dog?
80, innan han, men han var nog stor. Kanske stor? 86 kilo.
Nej, han vägde 159 kilo när han dog.
Förlåt, men 86? Ja, jag kom på att...
Oj, det var mycket.
Jag kom på att jag vägde 26. Förlåt, jag kom på att jag utgick ifrån mig själv. Ja.
Ja, men det är ändå godkänt. Och sen, vilket årtionde?
Inte godkänt.
Nej, men överlag. Om
jag sa, ni hörde, jag sa 186. Ja. Spola tillbaka nu, kommer ni höra när ni lyssnar på det här efteråt. Mm.
Sen sista frågan är, vilket årtionde introducerades elvispen i USA?
På 40-talet.
Nej, 00, alltså 1900-00-talet. Då kom elvispen.
Mm.
Så det, hälften rätt ungefär, kan man säga.
Det var mer. Jag räknade det.
Drygt. Okay.
3 av 5. 3 av 5. Jag sa ju att jag var en dålig förlorare.
Bra jobbat, Camilla. Vi ska strax sjunga lite.
Mm.
Och a cappella. Vad tycker du? Vi sjunger lite a cappella i en av era Elvis-konserter.
Ja.
Till och med samma låt som vi har gjort.
Ja, jag vet. Men vi har ju Riltons vänner-komplex då. Alltså, ja, det har vi, absolut.
Ända sedan en audition.
Ja, det sitter i. Nej, men det är jättekul, men jag tycker att det är jättesvårt. För att man måste sjunga så rent. Om man har instrument kan man alltid ha någonting att hänga upp det på. Så att jag tycker att det är jättesvårt att sjunga a cappella. Men det är roligt. Det är häftigt när man får sjunga med några som kan sjunga a cappella.
Och vi ska sjunga Psykopat. Det är en av våra största hits.
Ja, den har nog aldrig sjungits a cappella förut.
Nej. Men nu händer det.
Nu händer det.
Har du någonting att säga om den låten?
Psykopat har ju betytt väldigt mycket för fröken Elvis. Det blev ju liksom någon slags hit som på något sätt, ja, vad ska jag säga, små barn tyckte om. Och även vuxna, tror jag, sådana som håller på med bilar. I mer än att köra bilar. Alltså som... Ja, det blev stort liksom på något sätt i någon sån här bil-community.
Jaha. Mm-hmm.
Nej, men ni vet.
Truck drivers.
Ja, lite så här...
Rackare. Liksom.
Ja.
Epadunk.
Ja, lite så. Ja, exakt. Så att det liksom spred, så hamnade på lister och sa boom med den låten.
Men det är på Svensktoppen eller så?
Nej, inte så. Jag tror inte man får svära där. Tror får man det?
What?
På Svensktoppen.
Är det sant?
Nej, jag vet inte. Jag tror inte att den får inte spela. Den passade inte i radio.
Jaha.
Nej.
Men det är ju en översättning på
Devil in Disguise. Precis. Ja. Mm. Nej, men då så, när det blir så där att det snurrar till, då blev vi ju kontaktade av folk som ansåg sig vara psykopater, som blev på något sätt förnärmade. Oj. Och det var nästan lite obehagligt.
Nej, men,
som, de sa det är faktiskt inget fel med att ta liksom medicin och det här kan inte, det här känns inte bra och sådär. Så det var nästan lite obehagligt, men det, man får ju ja, stackars oss. Ja.
Vi fick lite, komma över det.
Vi fick komma över det och sjunga ändå.
Den ja. Roar. Mm. Bra, då tar vi och sjunger.
Ja.
Du går som en ängel,
går som en ängel,
ser ut som en ängel,
ser ut som en ängel,
ler som en ängel, men jag ser klart att du är en jävla psykopat. Ja, det är du, en jävla psykopat. Jag trodde du var svaren på allt jag någonsin drömt, tills jag kom på dig med en annan som du kysste ett. Du går som en ängel,
du går som en ängel,
ser ut som en ängel,
du ser ut som en ängel,
ler som en ängel, men jag ser klart jävla psykopat. Ja, det är du, en jävla psykopat. Du gav mig heta kyssar och sa att du var min, men så sa du till tusen andra, nu säger jag försvinn. Och du går som en ängel,
går som en ängel,
ser ut som en ängel,
ser ut som en ängel,
ler som en ängel, men jag ser klart du är en jävla psykopat. Ja, det är du, en jävla psykopat. Åh, en jävla psykopat. Ja, men herregud, snygg men inte smart. Nej. En psykopat,
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 en psykopat.
Jag trodde du var svaret på allt jag någonsin drömt, tills jag kom på dig med en annan som du kysste ömt.
Jag trodde du var svaret på allt jag någonsin drömt, tills jag kom på dig med en annan som du kysste ömt. Jag trodde du var svaret på allt jag någonsin drömt, tills jag kom på dig med en annan som du kysste ömt. Jag trodde du var svaret.
Tack Camilla för att du kom hit idag.
Tack.
Så otroligt roligt att sjunga med dig.
Härligt.
Vi kommer sno den här låten nu och sjunga den om och om igen på våra egna gig.
Gör det, akta er för riktiga psykopater bara.
Ja, det kommer vi göra. Ja.
Du, har du, bara innan du sticker iväg, finns det någonting du vill göra reklam för? Eller som man ska köpa biljett till?
Ja. Ja, vi spelar lite här och var. Vi spelar i sommar. Vi är på Gröna Lund i augusti. Vi är på vår julturné i Sverige i december.
Då tycker jag man ska gå och se det.
Och lyssna på Spotify.
Man blir alltid glad i hjärtat när man sett det. Jag såg det på Soppteatern senast. Det är inte bara musiken, utan det är liksom hela sättet ni möter publiken på som man blir glad av. Så det tycker jag. Men gå in och lyssna
vi
på musiken.
Vi blir glada om ni kommer. Så att det är ömsesidigt.
Okej, tack.
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 Riltons vänners vänner. En podd i många delar. Med en gäst per del. Ibland kanske två.